Välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag den 12 mars. Jag heter Stefan Winiger och ja, Finland har ingen regering. Ingen politisk regering i alla fall sen i fredags, och det är bara några veckor kvar till val, så vad vore inte intressantare att prata om vad som är viktigt i det här valet. Och det ska vi göra idag med hjälp av två chefredaktörer, nämligen Erika Suominen från Vihreä Lanka. Välkommen till Slaget efter 12. Tack. Sen har vi Janne Wass från Ny Tid. Välkommen.
Tack så mycket.
Och PR-konsulten Petteri Värnänen, är det rätt titel?
Ja, det är... ja.
Blir det bra?
Jag har många namn.
Ja. Du är varmt välkommen till Slaget efter 12 också. Många skrev i fredags att det är vår reform den stora valfrågan. Vad säger ni, vad är idag den stora valfrågan som vi måste bry oss om?
Valställningen ändrades såklart när regeringen avgick nu i fredags. Men
det kan ju inte vi chefredaktörer bestämma. Det är väljarna som bestämmer vilken blir den stora valfrågan. Jag hoppas att hälsovården och vårdfrågor debatteras mycket i valet. Det säger väljarna själva att det är jätteviktigt, och det berör ju oss alla. Men att vi inte skulle prata om reformen, för att jag tycker att vi ska prata om innehållet och inte om formen.
Mm. Inte form utan innehåll, alltså substans gärna, just det, bra. Janne Wass, vad tycker du är frågan idag som på allas läppar?
Jag måste nog lite hålla med Rika här. Jag tror att sådär reformen fortfarande kommer att vara en fråga som dominerar. För jag menar, den har ju inte försvunnit någonstans utan nästa riksdag och regering kommer ju att få ta upp den på nytt. Och om man nu ser historiskt så är det ju... Menar, om den skulle ha gått igenom i den form som den var planerad att gå igenom, så skulle det ha varit en av de absolut största omvälvningarna i den finländska välfärdsstatens historia. Sen på ett bredare plan, så om man nu talar om valfrågor, så kanske man måste särskilja på att vilka är de frågor som avgör valet och vilka är de frågor som diskuterar, som journalisterna tycker att vi ska diskutera mest inför valet.
Det är roligt att ni är så enstämmigt idealistiska i det där, för att jag tror, eller jag snackade just här med en politiker förra veckan, och han sa så här att det där med vårdreformen, att det är för svårt, det är för svår fråga att diskutera. Att det som diskuteras, det kommer att vara liksom invandring, bilskatter, sådana saker som egentligen är, det finns ju större saker som du rikar som har påpekar det här med miljön och sånt. Men det är så jättestora, svåra saker. Tyvärr är det ganska ofta så.
Tror du att invandringen fortfarande är en sån fråga som kommer att lyftas upp till en av de stora debattfrågorna?
Sannfinnarna, de är ju på uppåtgående. Och vad har de för andra frågor? Bilskatten och invandringen. Det är de två grejerna. Och jag tar upp den här bilskatten. Det är lite intressant för att det där samlingspartiet har hackat på det där. Autot kuuluvat teille. Bilarna tillhör vägarna eller är det? Hur ska man liksom översätta det? Men att det är sådana små frågor som lätt kommer upp. Och sen kan det vara slumpen. Vargen. Det var en varg här i östra Helsingfors. Och då Sipilä hackar på. Påstår att nästan körde på den.
Jag håller med Petteri där, att det är ofta väldigt små och konkreta frågor. Jag tänker att det är så att Europeiska unionen har senaste åren varit i djup demokratisk kris. Det finns många olösta saker om unionens framtid. Men vilken är den frågan som har absolut mest intresserat människor? Det är om vi ska vrida klockan till vintertid eller sommartid. Det är sådana små konkreta saker som folk tycker är intressanta och som det pratas väldigt mycket om. Och då är det väl klart att vi journalister skriver om det som intresserar folk. Och samma sak kan lätt hända med till exempel, jag tycker ju själv att klimatet, som är helt överordnande alla andra frågor, för att vi misslyckas vi med att rädda klimatet, blir det ju ingen SOTE eller ingen socialförsäkring eller ingenting, för att vi är i så djup kris med värmare planeten. Att den skulle vara det viktigaste, men det ska också styckas i små områden. Det går inte att prata om klimat. Man måste prata om konkreta saker, och jag förstår därför bilskatt och sånt kommer in i bilden. Jag tror inte att invandringen kommer att bli en stor fråga. En sak som är säker är att Sannfinländarna inte bara kommer att vara med i regeringen. Så varför ska deras hjärtefråga vara så viktig?
No, jag tror att det är en orsak till att deras hjärtefråga är viktig i medierna, därför att Sannfinländarna är ett sånt parti som väcker diskussioner och som skapar rubriker, och det tycker vi om i medierna. Men för att inte återgå till just frågan om små frågor och stora frågor och sådana reformer, så jag försöker vara en sån optimist att jag hoppas att den här diskussionen om SOTE-reformen har väckt så pass mycket tankar hos folk om så att säga vår välfärdsframtid och liksom om ett hurdant samhälle vi ska ha, att också den här valdebatten skulle komma på lite sådana kanske abstraktare plan om just värdefrågor, om vilken typ av Finland och samhälle vi vill ha.
Men det här kan väl inte vara så att väljarna tycker att det spelar ingen, att en varg i östra Helsingfors och klimatet spelar i samma kategori på något sätt. Hur kommer det sig att det här liksom dyker upp som...
Två tredjedelar av finländarna har sagt i vintras i opinionsundersökningen att klimatet är den viktigaste frågan, det ska prioriteras i politiken, det är den viktigaste frågan i politiken. Så att man har ju satt tonen där, och sen har ju inte partierna riktigt nappat på det av sina olika anledningar, och har inte riktigt vi journalister heller nappat på det i den omfattningen som det ska behövas. Där skulle jag vilja lyfta fram det att vi journalister ofta beskriver oss själva som tysta iakttagare, vi bara rapporterar, och det stämmer ju inte. Vi skapar olika debatter, vi förstärker oerhört olika debatter. Det var journalister som lyfte fram missförhållandena inom åldringsvården, vilket jag hoppas att bli en av valfrågorna. Nu har det redan mattats av lite grann, men det upprörde ju många för goda grunder. Men det var journalister som tog upp det, att titta hur det ser ut här och där, och sen lyfte sig fram mer och mer missförhållanden.
Det är alltid den som tar initiativet som leder diskussionen, och det kan ju, det har ju liksom journalisterna möjligheter till, och det gör de också. Men jag skulle vilja ta det här upp till mer sån här liksom global nivå, det här med val. För att den här populariseringen som, eller populismen, polariseringen som har hänt, det syns överallt. Och vilka frågor körde till exempel Trump med? Det var liksom det här invandringsfrågorna. Och sen så ville han försäkra att den amerikanska industrin skulle få leva. Så att det skulle inte regleras något. Och det är liksom antimiljöpolitik som drivs. Och de syns också, eller hörs också i vår politik nu. Mer och mer, tycker jag. Mm. Och där är ju... Jag kommer igen till de här sannfinnarna. För att det där är ju de som starkt kör att emot alla liksom regler. Och vi säger att vi är ju bara 1,5 promille av världen. Och så där, att vi ska inte behöva göra någonting. Och det är andra som börjar liksom komma efter. För att man märker att det här liksom, det drar. Den här skruven drar. Tyvärr.
Mm. Men alltså, du menar alltså att Trump-politik, det skulle egentligen fungera?
Jo.
Det fungerar här också?
Jo, och liksom, det märker man i Polen och Ungern och Italien och överallt. Mm. Brasilien. Och också hos oss att liksom, stämningarna blir liksom, så mer och mer liksom polariserade. Och det är det som jag är rädd för. Och det är det som kommer troligen att påverka också valet ganska mycket. Valfrågorna.
Men då är vi inne i, alltså, hur blir den här frågan, vem bestämmer att det blir, där blir en fråga? Är det bara så enkelt att Jussi Halla-aho lyfter upp den här frågan och sen är vi alla fast?
Det är faktiskt så att det där, tyvärr som marknadsföringen som jag håller på med, är det ofta så att det är det som har starkast röst som tar initiativ. Och det är där journalisterna har då ansvar, att inte liksom fungerar som en megafon för de här som ändå har en stark röst.
Det som jag tycker är spännande att se när ungdomarnas klimatstrejker börjar på riktigt i Finland. På fredag när det planerade en stor klimatstrejk i Finland. Och jag önskar att den blir så pass stor att inte medierna kan förbi se den. Är det tusentals ungdomar på gatorna, då måste man ju göra nyheter av det. och hur den kommer att, hur de kraven som ungdomarna som inte kan ens rösta kanske själva, hur deras krav kommer att påverka debatten, vad politikerna har att säga till dem. Det ska bli, det är en liten motkraft tycker jag till Trump-populismen.
Mm. Men du var ju inne på det här förut just, Rika Suominen, att klimatfrågan är ju existentiell, så att det behövs, om planeten går under då sitter vi där med vår vårdreform och liksom, bilskatt behöver vi inte ens tala om och så vidare. Att, jag menar, och jag vet, du var med i sändningar här i höstas efter den här klimatrapporten kom och du sa på något så här, nu kommer allt att handla om klimatet, sa du. Har det blivit, är du nöjd med hur det har blivit sen dess?
Nej, våra utsläpp ökar fortfarande. Jag är inte alls nöjd. Men det har handlat mer om klimat än någonsin. Alla partierna har varit tvungna att komma med i sina klimatprogram. Det har varit särskilda klimatpanel, valpanel om klimat. Det är mer och bättre frågor om klimat i, vad kallas det för, såna, du kan göra en test, vilken kandidat är bäst för.
Valkompasser.
Det är mer och bättre frågor om klimat och miljö än någonsin. Så att visst har den lyfts fram. Men jag är inte, så länge det inte är den främsta valfrågan, är inte jag nöjd.
Mm. Alltså problemet med klimatet och klimatförändringen och kampen mot klimatförändringen är ju det att trots att det är en existentiell fråga, så är det också en så oerhört stor och komplex fråga och som utgörs av så många olika små detaljer och underfrågor. Vilket gör att det är väldigt lätt att motsätta sig vissa saker i den och säga att men det här är ju inte så viktigt, att vi måste tänka på helheten, att vad skulle det här med flygen ha så stor betydelse och vad skulle det här med kött ha så stor betydelse. Och det är liksom sen, det är sen lätt så att det blir en form av motsatsförhållande mellan olika typer av klimatåtgärder, vilket gör att konflikter gillar journalister, så att de lyfter vi upp och säger att ja, ska man då sluta äta kött eller ska man flyga mindre? Liksom är en flygande vegan bättre än en icke-flygande köttätare? Och då, liksom, då är problemet att det går in på fel spår istället liksom för att man på något sätt försöker arbeta på att på alla fronter lösa klimatkrisen. Så gör man det liksom till ett ställningskrig mellan två olika läger i de här valdebatterna.
Det konkreta där är ju att det påverkar ens liv, allas liv. Och det är ju det som gör att det är så svårt att liksom fatta sådana beslut som då skulle hjälpa världen och klimatet. Mm. Så därför tror jag att taxireformen kommer att bli ganska viktig.
Just det, den är underskattad som valfråga säkert. Vad är det, ni var inne på det här att ni sa, det var någon av er som sa att den här äldrevården, ja, det bör gå över redan. Petteri Väänänen, du som coachar, har coachat politiker också.
Två stycken. Den ena av medlidande och andra av tvång.
Vilken gick det bättre med?
Nej, den med medlidande.
Okej.
Okay. Men hon blev inte vald.
Okej. Okay. Så gick det med den saken. Men du är ändå expert på att sälja in budskap här, så att säga. Alltså det här att klimatet var stort efter rapporten. Nu har alla tror kanske att det är redan klart med klimatet. Det pratar vi så mycket om i höstas. Sen pratar vi jättemycket om äldrevård här i januari. Och så nu börjar vi tröttna på det. Alltså den här tajmingen, hur mycket spelar den in och hur mycket kan man styra den? Om du nu ska säga, ge oss här nu ett konkret råd. Hur ska vi få upp den här viktigaste valfrågan idag här?
Det är lite svårt att ge det där råd, men det som har hänt nu till exempel i företagsvärlden är det här att man liksom talar mycket om värdegrunden. Och det talade man tidigare också, man hade sådana här värdestrategier och sånt. Talade mycket, och det var bara på papper. Men nu har man börjat fråga, vad gör ni? Och det står i alla liksom årsredovisningar för börsbolag och sånt. Och där tror jag att den kommer att påverka oss, för att den påverkar businessen. Att folk börjar liksom inse att det där, att en del av brand att vara liksom vara goda människor och goda företag. Och där ska man liksom satsa. Jag tror att det är det enda konkreta som jag kan säga nu, är att satsa på liksom att vara bättre och berätta vilka konkreta åtgärder ni har. Och samma gäller då partier, att okej, det kan vara svårt att säga att man ska äta mindre kött för en människa som har just fått råd att äta kött. Men att det där, det ska man våga göra. Man måste våga säga att vad som händer om man inte minskar på köttätande.
Mm. Och den här tajmingen så att säga, hur viktigt är det att vi ser ju framför oss att en armé av så kallade spindoktorer som nu sitter på partikanslierna och liksom filar på sina strategier att det är om på tisdagen före valet, då ska vi börja prata om köttbullar och sådär, och bilarna tar vi veckan för. Alltså, så, är det så det går till?
Jag tror att man gjorde det mera förr. Jag tror att de här partierna börjar liksom ta de här sakerna mera i egna händer.
Okay.
Både för att det är ganska dyrt. Och sen det där att de har märkt att det funkar inte så där bra. Och sen tror jag på slumpen.
Mm. Jag sa i början att det är väljarna som bestämmer vilka är valfrågor. Men sen är det ju slumpen. Och sist för 4 år sedan var det ju finansministeriet som kom. De hade bra tajming. De hade väldigt bra tajming. En månad före valet kom de med sina siffror och satte tonen för hela valrörelsen. Sen var det bara nedfärdningslistor som skulle fram. Men det som vi inte vet så mycket om är ju att vissa frågor har ju starkare röster än andra. Vilka frågor kan ju köpa röster på det sättet att de kan ha lobbyister eller de kan ha edunvalvonta, kallas för... Så intressegrupper som talar för sin sak. Och det är helt lagligt och så fungerar det. Men vissa saker har ju mer pengar att föra sin sak fram. Och det vet vi ju inte riktigt vilka intressegrupper har talat med partierna och med olika ministerer och olika politiker.
Är det så enkelt som att som föras, så det är näringslivet och fackföreningsrörelsen som har de stora pengarna helt enkelt?
Ja, det är ju
skogsbolagen också i Finland.
Ja. Ja, till exempel pälsnäringen kom igår fram starkt. Mm. Och det är på gången hela kampanjen. Det där fackföreningsrörelsen, FFC-delen av den, de har ju startat en egen sån organisation som inte stöder enskilda kandidater men som uttryckligen lyfter upp arbetsmarknadsfrågor. Från deras synpunkt. Och de satsar mycket pengar. Alltså man talar om hundratusentals. Miljonpott. Och sen naturligtvis näringslivet. Inte som näringsliv. Men som företag. Och de kommer med och stöder. Och olika kampanjer just. Och det ser man. Men de där kampanjerna. De har börjat än så att säga för 1 år sedan. Att de har börjat planeras då. Och de har börjat än. Och det här var det ganska mycket folk som har springit ut och in på trapporna till riksdagshuset.
Mm. Men sen tycker jag inte, liksom, om vi ska slå ett slag för demokratin och folkväldet, så att säga, så tycker jag inte man ska underskatta det som har kommit till med sociala medier. Det vill säga sättet på vilket ofta till och med en ganska liten grupp människor har möjlighet att lyfta fram en fråga på agendan. Men det talas väldigt mycket nu, ofta lite nedsättande ordalag om så kallad someraivo. Ilska på sociala medier, vilket inte alltid är positivt för att man kan ibland... journalisterna älskar att lyfta fram såna här someraivo-frågor och man gör ofta soppa på en spik. Eller en höna av en fjäder på det. Men det finns inbyggt i det här systemet den funktionen att en liten grupp människor som anser sig illa behandlade eller som har en väldigt viktig fråga att lyfta upp kan få sin röst hörd på ett annat sätt som inte var möjligt tidigare.
Och nu är vi framme igen i polariseringen. För att sociala medier, de får ju bara med sådana som tycker redan lika som du. Och det är det som är problemet, rent demokratiskt. Det var visst en svensk journalist för några år sedan som gjorde en test på sig själv. Att han började bara liksom trycka på rasistiska och fascistiska posteringar. Och sen till slut så fick han ingenting annat än det. Och det är uteslutningsmetoden där. Och det ökar igen polariseringen. Och det är där journalisterna har, och politikerna också, har ett ansvar, verkligen stort ansvar, att kunna motverka det. För att sen när det går så långt som i Trumplandia, så då är man liksom, hur får man tillbaka den där liksom onda anden i flaskan? Svårt är det.
Jag vill återgå till klimatvalet för att jag tycker det är så viktigt. Janne Vassa här förut att det är så bred fråga. Det är nästan omöjligt att debattera den för att den är så bred att du kan välja vilka bitar du vill. Men det att det är så brett gör det möjligt att alla partierna kan haka på om vi journalisterna ställer rätta frågor och om väljarna är aktiva i den frågan. För att det finns näringslivsfrågor, det finns välfärdsfrågor, det finns trafikfrågor, det finns matfrågor, det finns jordbruksfrågor, det finns allt möjligt för att den omvandlingen som samhället måste göra är så stort. Så att på det sättet tycker jag det är tacksamt för partierna att alla kan komma med sina bitar och sina kärnfrågor och delta i klimatdebatten.
Men ställer journalisterna rätt frågor och är medborgarna alerta?
Jag tycker medborgaraktiviteten ökar lite grann på den fronten. Jag tycker själv att invandringsfrågan som nu är väldigt tyst om, att den lyftes ju fram av väldigt aktiv nätskriverier. Den började där. Och därifrån kom det till Sannfinländerna, därifrån kom det till regeringen, därifrån kom det till alla partiernas politik. Och jag önskar att vi skulle se samma sak med klimatfrågan, att ett antal aktiva nätskrivare skulle få med sig mer folk och lyfta den frågan till regeringen. Men där har man dessutom stöd av forskarvärlden som lyfter fram hela tiden hur klimatet är viktigt. Men ja, än så länge är det inte på tillräcklig nivå den aktiviteten på
klimatfrågan. Sopar inte golvet ännu med de andra valfrågorna.
En konkret fråga är ju den att hur mycket kan man fälla skog? Och det är ju där, det är ju jäkligt konkret att både liksom vetenskapsvärlden och politikerna har helt olika siffror. Och därför tycker jag att det förvillar människor. Det är så svårt. Och det är därför det är journalisterna som måste ställa just de där rätta frågorna, konkreta frågorna. Men det är svårt när, ja, det finns så många olika åsikter. Just som,
det är stort ansvar ni lägger här på journalister. Klarar, undrar om de verkligen är medvetna om det, om de klarar det. Men jag menar, alltså, finns det då så att det går, än idag det talas mycket om journalistikens död, tidningarna dör. Alltså det är en bransch som inte mår så bra egentligen, utom Yle som får statlig finansiering är ju en väldigt krisbransch. Det låter nästan här nu som om att utan journalistik ingen demokrati.
Jag tycker att i valet är det jätteviktigt med journalistik och bra journalistik. Det är genom valkompasser, genom valpanel som på valdebatter som väljarna får veta om partiernas skillnader. För att du kan ju gå in på varje partis sida och läsa deras valprogram. Jag vet inte om hur många som gör det, men det är möjligt. Men du kan ju inte jämföra dem. Alla ser ju de är bäst.
Förstås, ja. Ja. Jo.
Men så länge som det har funnits sociala medier så har jag följt från ytterhöger till yttervänster. Och sen naturligtvis min egen lilla bubbla där i mitten, tror jag det. Och det som jag har märkt nu, de som talar om den här fake news och de talar nedsättande om journalister och medier och sånt, den gruppen har markant ökat. Det börjar någonstans i ytterhögern, men nu hör man liksom samlingspartister och till och med svenska folkpartister en del tala om det där illa om liksom att hur liksom grönsossarna har tagit över medier och sånt. Mm-hmm. Och det stämmer ju inte. Inte alltså den tonen i finsk media är inte hemskt vänster.
Alltså misstron på ett allmänt plan mot journalister har ökat. Däremot tror jag att medierna, alltså journalisternas roll i att lyfta fram frågeställningar har ändå inte minskat. För att det är liksom, det är ändå de frågor som folk får till sig. Även om de kanske inte ens skulle inse det själva ens. Och där liksom, jag har aldrig talat om liksom journalistikens död, möjligen journalistikens kris. Men snarare handlar det väl om en ny situation som journalistiken måste försöka orientera sig i, vilket är problematiskt. Men även om rösterna har blivit flera och liksom om så att säga lobbyister och politiker och så vidare har fått mera röst i med sociala medier, så tror jag absolut att journalistikens betydelse inte har försvunnit någonstans som liksom en vägledare i samhällsdebatten. Mm.
Det finns ju den här föreställningen, jag vill ju inte säga att någon pekar ut någon här, men det finns en föreställning om ju att politiker, men också journalister, men också överhuvudtaget något slags allmänt etablissemang, så att säga, medvetet förtiger vissa saker och lyfter fram andra. Och det är där den här rödgröna på något sätt skuldbeläggningen kommer in ju på något sätt. Alltså att vi skulle att etablissemanget av politiker, beslutsfattare, journalister etc. etc. medvetet tonar ner problem som har med invandring att göra eller alla sådana där saker som och då skapar en slags offerroll för de där sakfrågorna. Vi har ju nu den här jättefrågan egentligen, de här återvändarna från det så kallade kalifatet, alltså ISIS-anhängare som har varit där ute. Ska de komma hit? Vad ska hända med dem? Kan det bli en valfråga?
Det är en del av den här liksom invandringen i stort, tror jag. Men att inte, jag vet inte. Det finns folk som skrämmer med den nog. Mm. Det är helt klart. Men inte är det något större, tror jag.
Det är svårt att säga. Det skulle bli så stort. Men det som är intressant att säga är att jag tycker att tiderna har blivit mer och mer politiska. Och det är lite det som Petter hänvisar till med den här polariseringen och den också. Att det har blivit mer och mer politiskt. Allting är ju politiskt. Skogsfällning är politisk och mjölk är politisk och bilar är politisk. Allting är politiskt nu för tiden. Och idag lanserades den nya ungdomsbarometern som visar att ungdomarna är mer intresserade av politiken förut.
Mm.
Att det är också att jag tror att intensiteten i valdebatten, det blir spännande att se. Om det är mer intensivt, jag hoppas att det är fler som deltar, både i röster och, alltså flera som röstar och fler som deltar i debatten och kommer med sina viktiga frågor och lyfter dem fram i sociala medier eller i insändare.
Jag håller fullständigt med dig. Jag blir alltid lite trött på när folk klagar på polariseringen och bla bla bla. För jag menar, det är inte alltid så att sanningen finns i mitten. Jag tycker att snarare att det som Rika säger positivt, att folk är intresserade av samhället, att folk är intresserade av politik och intresserade av att diskutera det. Och visst, det blir liksom överslag ibland, men på det stora hela tycker jag det är bättre att folk skriker lite åt varandra än att de inte överhuvudtaget diskuterar samhälleliga frågor.
Men det kommer att bli ganska mycket skrik nu eftersom vi inte har någon regeringsfront.
Mm.
Vi har tre partier på den sidan också som kommer att sparka varandra i knävecken. Det har börjat hända nu redan. Och det där och samlingspartiet har börjat det där anfalla det där centern och vice versa. Och sen så naturligtvis på oppositionsfronten, så, eller oppositionen där har jag också märkt att det blir mer och mer, och det blir hetskare hela tiden. Så vi kommer att ha en roligare valrörelse än på länge. Någon säger att det blir bara hemskt när folk bråkar.
Men om du säger att det är en krackelerad regeringskonstellation, alltså vilken fråga till exempel skulle gynna, vilken sakfråga, valfråga skulle få mera skjuts av att de är osams?
Jag vet inte, det kommer nog att talas en hel del om landskapen. Mm. Men det är bara Centern som talar om det.
Mm.
Det kommer inte att talas så hemskt mycket om privatisering, fast det är samlingspartiets hjärtefråga, för att efter den här Esperi-skandalen så är det inte riktigt kommit få att tala om.
Nej.
Så att jag hoppas om Rikard att det blir miljön och det blir klimatet. Men tyvärr så blir det en terroristattack hur liten som helst före valet. Så då talar man mycket om terrorism, ISIS också och det där om invandring. Kommer det en varg till kampen?
Mm.
Så talar vi hemskt mycket om att avliva alla vargar, eller i alla fall den största delen. Så det beror hemskt mycket på slumpen vad som händer, tror jag också.
Mm.
Men glöm inte taxireformen.
Mm. Just det. Nu har du lyft fram den två gånger, så den måste ju vara viktig med andra ord. Det här, finns det nu, är väljarna så här nu passiva och bara, Rika nämnde här att Rika Suominen att elever ska demonstrera här. Det finns också missnöje med att politiken inte har tagit tag i till exempel klimatet tillräckligt starkt. Är det här också, jag menar, hur ser det ut med så här när vi närmar oss valet? Hur tänker väljarna vad gäller ansvarsutkrävande? Alltså, nu har de suttit här, tre partier, i fyra år. Mm. Finns ingen som tar fram lilla anteckningsblocket här och säger, vänta nu, det sa ni.
Det är väl journalister som gör det också.
De gör det också, jo. Men alltså, eftersom nu den här frågan om vilka valfrågor som är viktiga blir väldigt så här framåtsyftande, politiskt, idealistiskt, alltså att man borde ha en bättre taxireform, om bättre i vänen än får bestämma. Man borde ha bättre arbetsrätt eller bättre klimat. Men alltså det här att straffa sittande för sak, ni har inte levererat, herregud, ni skulle ju, finns inte det?
Det finns ju nog, det som till exempel diskuterats under hela regeringsperioden efter att man gjorde nedskärningar i utbildningen, var ju det här med koulutuslupaus, utbildningslöfte där en hel bunt regeringspolitiker stod före valet framför ett plakat där de lovade att vi ska inskära i utbildningen. Det som ju sen förstås är märkligt är att olika partiers politiker kan bryta sina vallöften år efter år utan att egentligen partiernas stöd minskar avsevärt. Nu har Centern gått lite bakåt, men det skulle ju vara fan om inte man gjort efter det här debaklet. Men varför sen folk fortsätter att rösta till exempel på Centern och Samlingspartiet år efter år när liksom det har varit impopulära regeringar, så det är någonting som jag inte
har svarat på. Det är ganska intressant, och jag tänkte hacka på där, för att nu vårdreformen gick inte så där hemskt bra, det kan vi vara överens om. Och Centern var ju den som så att säga satt och ledde verksamheten. Och nu när regeringen så att säga sprack, så var ju centerpartisterna. De är som små kalvar på vårbete. De hoppar av iver och glädje att yes, nu börjar vi igen. Nu har vi fått för vår röst hörd och så där. Så att, det där med ansvar.
Ja, men och hur ska vi då vårdreform klimatet? Jag menar om politiska samtalet då handlar, hur mycket spelar det för roll? Om nu samtalet handlar om att nu är Samlingspartiet och Centerpartiet sura på varandra, så sparkar knävecken, det är ganska roligt bildspråk. Men jag menar, drar det undan mattan för klimat som valfråga?
Det har ju visats att det pratet om politiska spelet och att det är att vissa politiska kommentatorer i världen och i Finland har varit så pigga på att beskriva det spelet och spelrörelser, att det har kanske varit en orsak som har lyft populisterna. För att det verkar så att alla andra spelar och det är viktiga saker som ska lösas, och sen kommer en bunt rejäla sannfinländare eller ett trampe som inte då låtsas att de inte spelar, fast de gör det väl visst. Men att jag gillar inte det där spelbruket, och jag tror att väljarna är också rätt trötta på att man ska lyfta fram att det finns stora politiska och ideologiska skillnader mellan partierna, men att man lämnar det här med spel och sånt vid sidan.
Det skulle man kunna hoppas på, men att till exempel när man tittar på hur kommentarerna om det här regeringssprickandet blev, att det där att Sipilä gjorde en genialisk drag med att spräcka regeringen en timme före Samlingspartiet hann. Mm. Det är just att snacka om spel och drag. Och det är det som har nu så att säga varit tongivande under hela helgen till exempel i politiska kommentatorernas texter. Just att hur lyckades och vem i det här spelet? Just det där tajmningen och vad.
Men du har ju nämnt en taxireform. Det är inte det 1 april det kommer nu nästa. Ett nytt steg i den här taxilagen, har jag inte minns fel. Alltså, är det du syftar på? Att det här kan nu precis före valet komma någonting som rör taxinäringen i Finland, och att det ska bli liksom...
Nej, jag tog bara det som exempel på en liten fråga.
Apropå tajming alltså.
Tajming. Men det rör liksom folk på landsbygden. Och det är alla liksom som bor på landsbygden har äldre släktingar eller är själva äldre och har fått problem. Och det diskuteras hemskt mycket om det där. Att varför gick det som det gick? Så det är sådana små frågor som kan komma fram. Och just det där att okej, 1 april våg nummer två i taxireformen kan ju också påverka. Mm. Och det är det som är så tråkigt, att de här stora frågorna som just klimatet, de blir åsidosatta just på grund av att antingen är det slumpen eller sen är det såna små grejer som påverkar ens eget liv. Mm. Och som folk diskuterar om och är jätteförbannade. Om man går till någon ABC där i Siilinjärvi, så vad hör man? Jo, om taxireformen, inte hör man om klimatfrågorna. Mm. Och det är det som är tråkigt nog.
Rika Suominen, ABC Siilinjärvi, hur säljer du in klimatet där?
Ja, det bor ju färre och färre människor i Siilinjärvi, så att det är väl stora städerna som leder den politiska förändringen.
Men alla ska med, så att men där är, ja.
Ja. Ja, när ni pratade om taxi förut, innan du nämnde det här på landsbygden, jag tänkte mer på att vi i media, vi är väldigt bra på att lyfta frågor som berör medelklassen. Mm. Taxi tycker jag får alldeles jättemycket uppmärksamhet i medierna jämfört med många andra saker. Ungdomarnas kallas det för utanförskap är en fråga som väljarna lyfter fram, men som jag tycker debatteras väldigt lite i politik eller medierna, att ungdomarna inte få slutbetyg i skolan, att de mår dåligt och sånt. Till exempel sådana saker, att om det förtigs saker, då tycker jag det är till exempel ungdomarnas situation och inte invandring. Mm.
Men de här ungdomarna, de röstar ju inte heller.
Nej.
Och det är ju det som är problematiskt.
Att
det
Varför röstar de inte? För att deras frågor inte behandlas någonstans.
Ja, så är det.
Mm. Snart är det val i Finland, republiken Finland. Vi har diskuterat här vad som utgör kännetecknar en god eller en riktig valfråga och varför vissa frågor inte får den uppmärksamheten som den förtjänar, tillsammans med Petteri Väänänen, en PR-konsult, Janne Wass som är chefredaktör på Nytid och Rika Suominen som är chefredaktör på Vihreä Lanka. Jag heter Stefan Winiger, tack för att ni lyssnade på Slaget efter 12. Lyssna gärna i efterhand på arenan, Yle Arenan också, och vi hörs igen. Tack, hej!